vi köra?
Ja, Peter. Absolut.
Jag tänkte...
Vad känner du att du vill köra?
Jag kör Lilla Paris alltså.
Statsinspektionen med Mark Isitt idag i Vänersborg.
Frida, ja. Frida, ja. Se staden flaggar dukar svär.
Vänta, vänta. Jag presenterar först. Håkan Lind, vänersborgare, Birger Sjöberg-kännare, ska nu spela Lilla Paris, ståendes i sin villa i sitt kontor.
Den staden svept i rosigt is, lik pärla i ett flor. Den tycke har utav Paris, som rådman sagt och tror. Lilla Paris, lilla Paris, du ligger trygg och tindrande i sommars friska bris.
Jättefint.
Men du, den här, alltså det här begreppet Lilla Paris,
ja.
Vad kommer det sig?
Ja, det är Birger Sjöberg. Flyttade ju som ganska ung ifrån Vänersborg. Och när han gjorde det så var han nog ganska trött på staden faktiskt. Han kallade den för borgarbrackornas brackestad.
Finns det fog för det?
I allra högsta grad. Det var så här att 1834 brann staden ner totalt. Och det var ju naturligtvis en enorm katastrof då, men det var också det bästa som kunde hända stan, för att då startade en enastående utveckling som gjorde att stan blev en sjöfartsmetropol och en handelsmetropol, och folk skaffade sig förmögenheter, blev rika på löpande band. Men så småningom inträdde en viss mättnad och en viss belåtenhet med situationen. Så mot slutet på 1800-talet så fanns det nog väldigt många päsande och ganska så självbelåtna människor här i stan som Birger inte riktigt tålde, helt enkelt. Man byggde ju in den här ståtliga stämningen när man byggde upp staden igen efter den stora branden. Då tillkom den här stora allén rakt igenom staden, det som vi kallar för kulturaxeln, som i själva verket är en brandgata.
Tycker du att Lilla Paris ger en sann bild av Vänersborg idag också?
Ja, på sätt och vis alltså. När Vänern är på sitt bästa humör, när vädret är på sitt bästa humör, när vänersborgarna känner sig lite glada och går ner till stan och handlar och går och strosar i plantaget och sitter på bänkarna där, då sveper nog den där känslan in alltså. Detta är Lilla Paris, och den där känslan finns här och växer till liv ibland.
Det här var ju i alla fall lite parisiskt. En jäkla massa bilar. Alltså jag vill ju gärna tro på Håkan. Att Lilla Paris fortfarande existerar. Att Vänersborg fortfarande är lite grann utav det här. Insvept i ett rosigt dis. Eller vad det nu är Birger Sjöberg sa. Men Birger Sjöberg, han växte ju upp här. Vad var det? Slutet på 1800-talet. Och på den tiden då var Vänersborg något helt annat. Då var det residensstad. Alltså... chefen för hela länet bodde här. Man hade regemente, man hade båtvarv, man var känd för sitt läroverk, man hade liksom akademiska traditioner. Lite Uppsala-aura kring sig, tror jag. Hej, Lilla Paris.
Mm.
Var hittar jag det någonstans?
Ja, men du är ju där. Ja.
Ja, men hur vet jag? Alltså, vad är det som är parisiskt här?
Ja, men det är ju en skylt som säger
Parlez-vous français?
Vad sa du?
Parlez-vous français?
Förstår du inte?
Du är ju i Lilla Paris.
Ja.
Va? Du ska kunna prata franska.
Nej, jag kan jag inte alls.
Och vad har du för bild av stan? Kan du se Paris här?
Jajamensan. Det är en liten fin stad, Vänersborg.
Är den bara lite fin eller är den lite fin?
Nej, den är fin.
Det är inte så att du kan sjunga något av Birger Sjöberg?
Nej.
Jag befinner mig på Fisketorget alldeles vid Vänersborgs motsvarighet till Sen. Man kan titta uppför och ner för hamnkanalen hela vägen upp till Vänern. Och det här är faktiskt en rätt fantastisk plats. För att i ryggen här så har jag residenset från 1700-talet som är ritat av svensk arkitekturs största frankofil någonsin, Carl Håleman. Carl Håleman som introducerade rokokon till Sverige. Problemet är bara att jag kan knappt se residenset för att det står en offentlig toalett som är stor som, jag vet inte vad, en svart skifferlåda som skymmer sikten. Och det är det ena felet här. Och det andra felet, det är det här kontorshuset som står här från 70-talet i tre våningar, som är det fulaste kontorshus jag nog har sett i hela mitt liv, faktiskt. Det tror jag. Det är en rosa, lite rosig fasad, ungefär som att han har fått ett kokstryk. Och det borde han verkligen få. För det som gör det exceptionellt kast, det är att det är länsstyrelsen i Västra Götalands län, alltså den statliga myndighet som har till uppgift bland annat att värna gammal bebyggelse, att det är de som har byggt den här kåken. Och för att bygga den så lät man riva två stycken privatpalats, tjusiga med tinnar och torn, som lär ha stått här tidigare. Vad hände? Du vet vad Vänersborg kallas kanske?
Lilla Paris.
Ja, precis. Kan du se varför?
Det är väl lite vatten och lite broar. Ska jag väl säga, nästan lite som sen.
Och där uppe kring kyrkan är det ändå lite, det är lite storstadskaraktär
lite
tycker jag.
Lite feeling kanske.
Ursäkta mig, får jag stoppa hela högen här? Lilla Paris. Var hittar jag Lilla Paris någonstans?
Det hittar du när du kommer upp och ser alla boulevarderna och de vackra husen. Och ja, det är ju uppenbart, jag förstår inte riktigt att du har problem att hitta det.
Den här så kallade kulturaxeln som sträcker sig hela vägen från residenset över det stora stenlagda torget upp genom stadsparken som kallas för Plantaget. Där det står alltså 20-25 meter höga lindar, nästan lika höga som kyrktornet. Och kyrkan, det är inget Notre Dame, utan det är svenskt rustik. Det gör sig inte till för någon, det här kyrktornet. Det sträcker sig vidare hela vägen ner till museet. Det är förmodligen 500 meter långt stråk, 100 meter brett. Jag tror inte att jag har sett ett mer definierat, tydligt, propert symmetriskt stadsrum i Sverige än detta. Det är som gjort för att flanera. Bonjour madame, mademoiselle, man ska ha cylinderhatt, ni vet, cykelstyr och mustasch. Damerna ska ha puffärm och parasoll. Je m'appelle Marc, toi. Wow. Vilken entré museet har. Jag är på museet och ska träffa Peter Johansson som är museichef här. Wow. Men kolla, det stora, stora vitrinskåp med fåglar i massor. Kolla, det här är en sarkofag. Men vad oväntat. Kolla här. Örongarn. Fy tusan, vilka läskiga.
Tjenare.
Tjenare.
Välkommen till Vänersborg museum och Vänersborg och allting.
Alltså, vad är det här för samling?
Det är häftigt här nu.
Ja, men herregud. Ja, alltså. För det första huset som sådant. Ja. Det känns ju som att man kommer hem till lorden i Downton Abbey.
Ja, ja, det är ju byggt som museum det här. Men det är ju nästan som ett stort högre ståndshem kan man säga också.
Verkligen. Och sen de här samlingarna.
Det här var ingen museum som visade lokalhistoria. Det här var ett nationalmuseum i småstadens mått. Det var ett brittiskt museum i lilla Paris. Det var så det skulle vara. Internationella samlingar.
Ska vi kika lite?
Det är det. Då går vi in. Det som museet är mest känt för, den afrikanska fågelsamlingen. Hela detta rum, alltså rummet är objektet i sig. Det är en massverkan, 1000 fåglar.
Den här liksom viljan att vara internationell. Tycker du att man kan avläsa det internationella intresset i arkitekturen? Man kan det ju rimligen här utanför med den här kulturaxeln som ju känns rätt parisisk ändå. Boulevarden, allén.
Nej, jag tror inte det har med det att göra egentligen. Jag tror
det är det. Bara en brandgata.
Brandgata är ju en viktig del. 1832 har Göta kanal öppnats, 34 brinner staden och man står på tröskeln till sin stora expansion. Länsstaden, residensstaden, regementstaden, lärdomsstaden Vänersborg får här nu ett offentligt rum. Man får ett vidgat torg, man får en stadspark som kallas Plantaget. Och sen börjar det också det offentliga livet i staden.
Somnar staden in sen?
Jag skulle inte vilja säga att den somnar in, men Vänersborg är ju, som jag nämnde, en ämbetsmannastad. Du har länsstyrelse, du får landsting, du har sjukhus, stora sjukhus i staden, olika verksamheter kopplade till länsstaden. Näringar då, av det offentliga i staden som inte är konjunkturberoende egentligen, så det är ganska tryggt. Du har sjukhusen här, du har ämbetsverken här, lite oavsett hur konjunkturerna svänger.
Det är lite som att Vänersborg har levt i en bubbla de senaste 100 åren. För att det finns väldigt, väldigt mycket fin sekelskiftesarkitektur. Alltså det är några pampiga bankpalats till exempel. Och riktiga sådana här knösuskåkar. Men så när man tittar på den moderna arkitekturen, då finns det nästan ingenting. Nästan ingenting faktiskt. Det enda och det stora, riktigt stora undantaget, det är Huvudnässkolans aula. Som är, ja, hur sjutton ska man beskriva detta? Det är en brontosaurus som är grön och bepansrad och den är fjättrad till 1, 2, 3, 4, 5 stycken betongvalv som liksom trycker ner den mot marken så att det här odjuret inte sliter sig loss och gör en massa oreda i denna mycket rediga stad. Det är en kopparfasad, korrugerad. En byggnad som, alltså jag har aldrig sett något liknande faktiskt. Jag tycker den är helt underbar, ritad av Åke Wahlberg, en rätt okänd förmåga för mig. Oj vad skickligt. Vad tycker du om aulan?
Den är fin.
Vad tycker du?
Jag älskar den.
Det är samma här.
Ska jag vara ärlig? Den är förskräcklig.
Jag tycker den är bra, den gillar jag jätteskarpt.
Jag tycker den ser jävligt ful ut.
Du har ju aldrig sett den innan.
Nej, jag sa det nu. Det räcker väl. Eller?
Jag tycker att det är rätt viktigt att varje stad har lite samtidsarkitektur. Mm. Det blir lite kostymdrama annars om det inte är så att vi, vår generation, är representerade i arkitekturen också, eller hur?
Ja, ja.
Jag tycker det vore jäkligt synd om den skulle tas bort, för det snackas väl hela tiden om att den kanske ska rivas.
Jag har också hört det och jag håller med dig. Jag tycker att det är jättetråkigt för att den har ju någonting.
Ja, men visst, ja, Paul Castell är ju planarkitekt här på kommunen. Alltså Paul Castell är en tidigare bekant till mig. Han sitter här. Jag befinner mig i kommunhuset, ska träffa Benny Augustsson som är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande. Men jag börjar med Paul. Alltså det är sällan jag har varit i någon stad som har så lite modern arkitektur som Vänersborg har. Det är som att tiden på något vis har stått still eller som att modernismen har hoppat över Vänersborg.
Ja, jag vet inte om det är så.
Finns det några exempel på progressiv arkitektur i Vänersborg?
Våran aula är ju fantastiskt spännande byggnad som vänersborgaren överlag tenderar att antingen hata eller älska.
Vad finns det mer då?
Klaffbron är ju en spännande lämning från en era där det fanns en oerhört stark tilltro på teknikens möjligheter att bygga samhället framåt och där man gjorde stora framsteg. Och då är det ju alltså en modell som togs fram, om jag förstått rätt, av en ingenjör som heter Strauss, som är samma man som också konstruerade Golden Gate-bron.
Va?
Så det var... Golden Gate-bron i San Francisco?
Ja.
I Vänersborg?
Ja, precis. Och, men det, och den ger ju lite samma typ av känsla där från hur människan kan bemästra naturlagarna lite grann. Så. Tyvärr så har ju Trafikverket beslutat mer eller mindre att den bron kommer inte att restaureras nu när de ska bygga om där. Utan då kommer den att ersättas med en annan.
Den ska tas bort?
Ja.
Hur starkt står sig arkitekturen i kommunen då? Och när du också säger då att aulan har faktiskt varit rivningshotad i perioder?
Det är ju egentligen inte mitt bord att svara på det, men visst...
Jag går och frågar Benny Augustsson det.
Ja.
Det måste ju vara hans bord att svara på.
God dag, god dag.
God dag, god dag. God dag.
Hur högt på agendan står arkitektur?
Ja, det står ju ganska högt upp på agendan. Vi vill ju ha ett trivsamt och bra kommun och där spelar ju arkitekturen en stor roll. Det gör det.
Men det här att det saknas samtidsarkitektur av klass i stan, vad gör det? För jag tänker att då har vänersborgarna inget samtida att någonstans mäta sig mot att se att okej, det är den här ambitionen som vi kan ha.
Det är ju mycket byggnationer och sånt som för sig kommer nu i Vänersborg, men om det ändrar så mycket rent arkitektoniskt i kommunen, det ja, kanske inte.
Alltså, hur, för att kunna göra de där investeringarna, för att kunna bygga den där moderna märkesarkitekturen som jag efterlyser, så behöver man pengar. Hur är det ställt med pengarna här?
Ja, ekonomin i Vänersborgs kommun är för tillfället ganska bra. Men vi står inför gigantiska investeringar framåt i skolor, förskolor, våra broar. Ja, vi har jättestora investeringar framför oss och alltså där har vi stora utmaningar framåt. Så att,
om man tittar på de här palatsen som finns i stan här, om det är bankpalats eller privata palats. Det finns ett arkitektoniskt arv i stan. Vad lämnar du för arv efter dig?
Ja, vad ska jag säga, det arvet jag vill lämna efter mig, det är väl kanske inte de här stora specifika byggnaderna, utan jag vill nog vara till Vänersborg, en kommun som ska vara mysig och trevlig att bo i. Och sen i och med att det byggs väldigt mycket nu och vi kanske får ett större utbud av människor som rör sig i stan, ja, då kan vi ju få till någonting annat. Men jag tror nog vi ska komma dit först och försöka bygga den här trivsamma, lite småstadsidyllen som vi ändå är.
Där har vi Klaffbron. Gränssnittet mellan lilla Paris och stora Paris. Ett helt makalöst byggnadsverk. Hur kan den här bron inte ha ett namn? Den kallas bara rätt och slett för Klaffbron och den är en industriromantisk fest. Tänk Eiffeltornet liggandes ner. Eiffeltornet som man kan hissa upp med hjälp av den där enorma betongklumpen som funkar som balansvikt i änden av bron där borta. Det är så järvt och jag tror så mycket Vänersborg. Det här är ett pionjärverk som man beställer om man har koll på vad som finns där ute på kontinenten. Man har höjt blicken, tittat mot stora Paris och bortom det. Och skulle man riva den här bron, som det är ju tal om nu. Man riva den här bron. Alltså det skulle ju bara vara förödande för självkänslan, tror jag.
Klaffbron, järnvägsbron från 1916 alltså. Och Huvudnässkolans aula från 1963. Rivningshotade båda två. Varmt välkommen till min arkitekturpanel. Annie Arnqvist, stadsarkitekt i Jokkmokk. Och Joakim Lyt, Vingårds i Malmö. Du är bördig från Vänersborg.
Jag tillbringade 9 år utav min uppväxt, 9-18 i Vänersborg. Och sen flyttade jag därifrån. Att då återvända till Vänersborg, det är som att bli dement. Jo, men det är det här att man ser en stjärnhimmel och så slocknar stjärnorna en efter en. Minnena försvinner. Man vet att de har funnits där, men man kan inte riktigt greppa dem.
Och stjärnorna är...
Ja, men det är byggnaderna, det är staden, det är mina uppväxtmiljöer som sakta försvinner en efter en när jag kommer tillbaka.
Vad gör alla dessa rivningar med självkänslan?
Jag tänker att det är som att koka en groda. Sker det nog långsamt så märker man det inte förrän det plötsligt är en ganska tråkig plats. Alltså om man stoppar en groda i kallt vatten och sakta värmer upp, så säger myten att ja, då märker den inte när den blir kokt. Jag tror ju inte på det där, men liksom en långsam negativ förändring får inte så mycket konsekvenser. Förutom när man vaknar upp och säger, men det här är ju inte min stad. Jag har tappat bort, det finns inga årsringar längre. Jag har en sorg i mig över det som har försvunnit, som har varit värdefullt.
Varför ser man inte värdet av det man har?
Jag har jobbat rätt mycket med kulturmiljöanalyser i Kiruna och i Gällivare Malmberget inför stadsflyttar. Och det som har varit slående är att man ofta sett kulturmiljöer som särintressen. Man har inte haft kompetens eller tänkande för att förstå värdespektrat som finns i äldre miljöerna. Alltså sociala värden, ekonomiska värden, kunskapsvärden, allt det där. Utan man bara sett ekonomiska värden. Nu blir det dyrt att renovera, nu river vi det. Men då händer ju det här liksom, att staden förlorar delar av identiteten och så vidare.
Så vad som krävs här låter det som ett mer långsiktigt perspektiv? För det där låter som att man räknar kortsiktigt på en byggnad och säger att det här kostar mycket, alltså, nu river vi den.
Nej, man har bara ett perspektiv på värdet på en byggnad. Och nu tror inte jag att Vänersborg är i någon fara på grund av det här, men det är ju någonting man måste ta hänsyn till och förstå de här mekanismerna.
Viljan efter att efterlämna en vacker byggnad som kan bli älskad över tid, den saknas, skulle jag säga.
Ett minne raderas.
Ja,
och minnen är egentligen det enda Vänersborg har kvar, i min känsla.
Ja, det låter väldigt tufft när du säger det, men ja. Alltså jag känner ju fortfarande igen, men jag funderar på det du säger. Men Hålemans residens kommer väl ändå få stå kvar, tänker jag. Och den här axeln, kyrkan, får stå kvar. Museet gissar jag också. Även om jag, varje gång jag kommer dit och fågelsamlingen finns kvar, så är det liksom bara, okej, check på den. Det var väl ändå skönt. Det känns som att någon flyttar fågelsamlingen till typ Göteborg och sen så dammar byggnaden igen och sen så jämnas den med marken och blir en parkering.
Mm, det är ju risken. Varför är det så svårt att älska den modernistiska arkitekturen? Det här är inte typiskt för Vänersborg på något vis.
Varför är det svårt att älska moderna byggnader? Det är ju att så mycket är skräp. Material, utförande, detalj, rikedom, hur i stadsmiljöer så är det ju, är det slutna fasader eller får man ta del av vad som händer i husen? Hus som är byggda bara på ekonomiska premisser blir sällan älskade.
Öppna upp aulan och gör den till en fritidsgård, eller låt det unga musiklivet i Vänersborg ta över den. Alltså ge den en funktion.
Sen den här bron som vi måste prata om. Varför är det inte ett folkligt uppror?
Ja.
Jag tycker den är helt otrolig.
Ja, jag håller med. Jag tycker det är skandal att man överhuvudtaget funderar på att riva den. Jag menar, det är typiskt det här. Ja, men den är jobbig att underhålla. Vi ersätter den med någonting annat. Man kan inte åstadkomma något liknande i idag. Det är en skyldighet liksom att bevara den där bron och att ge den ett fortsatt liv.
Benny Augustsson säger ju för sig att ekonomin är relativt god i kommunen, men det kan ju också ha med det att göra. Man har inte pengarna helt enkelt att bevara bron.
Det finns pengar både hos länsstyrelse och Riksantikvarieämbeten för ökat underhåll.
Men jag frågar, vem äger bron? Trafikverket äger bron. Trafikverket har väldigt många miljarder att bygga väg för.
Stort tack för detta, Joakim Lyth och Annie Arnqvist. Stort tack till dig som har lyssnat också. Du får gärna kommentera på programmet. Det kan du göra på våra sociala medier. Jag heter Mark Isitt och producent för programmet har varit Pernilla Arvidsson. Tack.